Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sara Kjellander är erfaren i sociala mediebranschen. Hon hade länge en välbesökt blogg på bland annat Veckorvin och The Vote. Hon har nästan 100 000 följare på Instagram och en växande YouTube-kanal. Sara fick precis sitt första barn och postade nyligen sin förlossning på YouTube. För några år sedan medverkade Sara och influencerkollegan Lisa Tellberg i Aftonbladets webb-tv-serie Sweatshop, där hon skickades till Kambodja för att möta verkligheten i textilfabrikerna. Hur påverkas hon av den upplevelsen? Var det självklart att dela med sig av förlossningen i sociala medier? Vem är egentligen Sara Kjellander? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej Sara!
Hej, vad roligt att få vara här!
Ja, men tack för att du vill komma och att lilla Lo är här också.
Ja, men så härligt att han kunde vara med.
Ja, just nu så ligger han och halvsover lite, slumrar lite på ditt bröst.
Ja, exakt.
Det är bra. Vi får se om han tycker att det här är roligt.
Ja, precis. Hur länge det håller.
Exakt. Men du, jag började titta runt och började säga, okej, men vad har jag på Sara liksom? Och då kom jag på att dels har vi bloggat tillsammans på Veckorvin för massa år sedan.
Precis.
Jag tror inte att någon av oss riktigt minns exakt när det var, men kanske 13-14 år sedan.
Ja, det måste vara så länge sedan alltså.
Och hur länge har du hållit på med blogg och influerande så att säga?
Ja, och gud, jag började i bloggen när jag var 12. Så ja, det var 2008 måste det ha varit.
12 om jag år gammal. Rätt.
Ja, jag var väldigt liten så här i efterhand.
Ja.
Det tyckte man ju inte då såklart.
Nej.
Men jag började när jag var 12. Men då var det ju mest några rader om liksom kompisar och handboll liksom.
Och kan du minnas tillbaka eller har du som pratat med dina föräldrar om hur de resonerade att så här, ja men en dagbok på nätet som det ju ändå var då?
Precis, det var precis det jag sa också. Att jag ville starta en dagbok, för jag skrev dagbok annars. Men så sa jag att jag hade sett Isabella Löwengrip i tidningen, att hon skrev på internet, och så ville jag också prova.
Mm.
Och de tyckte bara att det var roligt.
Ja.
Och reflekterade väl kanske inte över just då vad det kunde bli, för det hade man ingen aning om.
Nej. Och liksom under de här åren, om vi fortsätter i så här föräldraperspektivet, har ni pratat, så hur har era diskussioner gått hemma då? För då var det ju många år från att du var 12 till så att du blev myndig. För du började väl tjäna pengar på bloggen ganska tidigt?
Ja, precis. Mina föräldrar har varit väldigt stöttade liksom hela vägen, men också såklart väldigt involverade när det kommer till avtal och hela den processen. Så de har ju alltid varit med. Det var vissa gånger när vissa portaler försökte att få min underskrift utan deras medtyckande. Ja, men de har alltid varit... Hej, Louis. De har alltid varit väldigt noga med att de ska kolla igenom allting så allt ser rätt ut. Så det har ju varit skönt liksom.
Mm. Och om du ser tillbaka på liksom din uppväxt då, för då är det ju ändå en så här, Jag tror att många människor kan relatera till att tonåren är en ganska speciell och svår utmanande tid. Mm. Och hur var det då för dig att växa upp som en bloggare i sociala medier under de här tonåren?
Ja, det var ju väldigt, det var väldigt häftigt på ett sätt såklart. Men också väldigt speciellt för att i skolan så blev jag ju då mobbad för att jag hade en blogg. För att jag stack ut. Jag hade en så kallad fjortisstil. Mm. Det var väldigt ljust hår och väldigt rosa kläder. Alltså väldigt extremt egentligen. Och det här tillsammans med att bloggen började växa gjorde ju såklart att jag blev mobbad. Och det är hemskt att säga så, men så här i efterhand så förstår jag ändå varför. För just för att man är så osäker som tonåring och det är väldigt enkelt att klanka ner på någon som sticker ut. Men jag tycker ändå inte att det var alltså så pass farligt. Där och då var det väl jobbigt såklart. Men jag hade sånt pass stöd av mina föräldrar ändå. Och kompisar. Mm. Och det slutade liksom när jag började gymnasiet. Så att...
På vilket sätt uttryckte sig det här då?
Jo, men det var väl väldigt mycket liksom kommentarer i korridorerna. De kunde ställa sig utanför mitt klassrum så att jag inte kom ut. Det var knuffningar. Och det var en gång som de faktiskt till och med följde med när jag skulle till Gröna Lund, så hade jag skrivit ut i min blogg innan. Och då hade ett gäng samlats där för att då skulle de då slå ner mig, vilket de faktiskt gjorde.
Nej men gud!
En gång senare då, inte vid det här tillfället. Men det var en gång som jag blev misshandlad av ett litet gäng där. Så det var ju...
Var du nedslagen på öppen gata?
Ja, de hade följt efter då till någon fest vi skulle på. För jag hade skrivit ut att jag skulle dit.
Klasskamrater?
Ja, nej, det här var några andra. Jag vet faktiskt inte vilka det var, vilket var synd. Så vi kunde aldrig anmäla. Men det gick så långt en gång. Men efter det så skrev jag aldrig ut sen igen vart jag skulle gå någonstans. Och så där, för jag var ju bara 16 år.
Men gud. Mm. Alltså, förlåt, att jag, du behöver inte svara. Men så, var det så här knytnävslag och sånt?
Eller? Ja, men det var det. Och sen så hamnade jag på marken och så sparkade de faktiskt på mig när jag låg ner.
Nej, men gud.
Ja, så det är lite sjukt så här efterhand att se tillbaka på. Mm. Men där och då så... Alltså mina föräldrar var ändå så pass... Alltså vi pratade väldigt mycket om allting och liksom... Så att det gick okej. Okay. Mm. Men det är sjukt ändå hur långt det kan gå bara för att man sticker ut på ett visst sätt.
Men blev du... Nu blir det en jätteledande fråga. Ja. Det var inte meningen. Men så här, blev du inte rädd för... Alltså, eller så här, hur påverkades du att fortsätta precis den tiden? Mm. Så här, vakna upp morgonen efter och bara, jaha, nu har jag blivit nedslagen och misshandlad.
Ja, det är faktiskt helt sjukt när man pratar om det så här. Men alltså, jag tror att det var väldigt bra att jag kanske var i just den åldern. För att man kanske var lite trotsig.
Mm.
Och jag blev lite så här, eller vet att min mamma sa till mig att nu får antingen, du får ju bestämma dig. Antingen så får du lägga ner, men det är ju precis det de vill.
Mm.
Eller så får du bara köra på. Och det gav ju mig en drivkraft att liksom, okej. Okay. Sen fick jag ju vara smart och inte skriva vart jag skulle då, så att det inte skulle hända igen. Men på ett sätt så gav det mig en drivkraft för att jag förstod att på något sätt så gjorde de ju det för att de störde sig på någonting. Det kanske var avundsjuka och då blev det en drivkraft i sig.
Gud vad sjukt.
Ja.
Och om vi tittar liksom lite mer på just de här åren. Så här, att kombinera skola och ändå företagande som du blir. Och att, kan du känna att du har vuxit upp snabbare än andra? För att du har liksom levt det här livet.
Jo, men det kanske man har på ett sätt. För att det har varit mycket jobbrelaterat. Man fick börja gå på möten tidigt. Alltså hela den biten. Men det tycker jag bara har varit positivt då.
Finns det några nackdelar?
Nej, alltså det kanske skulle vara lite det här med att man har blivit kanske lite försiktig med att lita på människor. Just för att tjejer betedde sig så som de gjorde.
Mm.
Men det tycker jag på ett sätt kan vara en styrka också. Att man är lite selektiv med det.
Just det. Intressant. Mm. Och nu när du har fått ditt första barn, hur resonerar du då kring, alltså, om han skulle komma och säga att så här, nu vill jag starta en YouTube-kanal när han är kanske 8 eller 10 eller 12 som du var?
Ja, alltså jag hade inte blivit jätteglad.
Nej, berätta mer hur
Nej,
du tänker.
Nej, men det är klart att han ska få göra det han vill, men just nu så känns det väl som att det vore väl jätteskönt om han kanske pluggar någonting och bara för att man vet liksom hur det faktiskt kan vara, hur liksom utsättande man är.
Mm.
Eller utsatt man är.
Och skulle du ändå tillåta honom? Eller?
Ja, det skulle jag. självklart.
Du skulle det?
Ja. Men,
trots att han då inte är myndig. Så du har ju ändå makt, eller makt kanske man ska säga. Nej. Men liksom, du har ju ändå bestämmande rätten.
Ja, men jag tror det. För jag är så himla glad att mina föräldrar pushade mig. Att jag hade inte gjort någonting annorlunda. Så att det hade jag liksom inte velat ta bort från honom. Men såklart med restriktioner.
Mm. Vilka restriktioner tänker du?
Och gud, det har jag inte riktigt tänkt på så. Men det är väl det här att man bara får vara smart.
Ja. Finns det någonting som du ändå önskar att du så här kunde ha vetat eller så, eller som du hade velat vara på ett annat sätt?
Alltså om man hade liksom fått säga någonting till sig själv, så hade det väl varit att liksom de där kommentarerna är inte på riktigt. För där och då när folk kom fram och berättade liksom hur ful jag var, då är det klart att man funderade lite som 16-åring, att men är jag kanske det?
Men funderar du bara lite? Jag tror att jag hade blivit helt, alltså jag hade nog gått och lagt mig i sängen en vecka om någon hade kommit fram och sagt det till mitt ansikte. Sa de det till ditt ansikte?
Ja. Men de här personerna har faktiskt bett om ursäkt i efterhand, vilket jag tycker är jätteintressant. Och ändå moget av dem.
Ja.
Alltså för det har varit liksom i vuxen ålder.
Mm.
Men nej, jag tog det ändå helt okej. Okay, men det var mycket på grund av mina föräldrar. För vi pratade om allt. Så här, varför uppstår det här? Och att jag alltid hade ett val. Att liksom, jag kunde ju faktiskt lägga ner. Men då fick ju de som de ville.
Fan, vilka bra föräldrar.
Ja, jag vet. De är grymma.
Gud, vad fint. Mm. Och ni pratade då om liksom alla aspekter om allting.
Men precis. Att så här, varför fick jag den här kommentaren? Och liksom, varför gjorde de så? Och då pratade de också ofta om att, men det betyder väl att de kanske inte mår så bra i sig själva.
Mm.
Så när man bar med sig det. Självklart var det jobbigt på ett plan också. Men jag tror att det la hela grunden till att man orkade fortsätta då.
Gud, vad intressant. Skulle du säga att du har en liksom stark självkänsla?
Ja, men du skulle väl säga på vissa plan. Mm. Alltså absolut inte 100%. Men just på det planet kanske. Att vad andra tycker har jag ganska lätt att slå bort.
Mm. Det tror jag många tänker så här, gud vad drömmigt.
Ja.
Eller drömmigt, här sitter jag och försöker vara ungdomlig i mitt tal. Men alltså, för just det så här, att vi lever i ett samhälle där det är väldigt mycket tyckande och mycket visa upp. Och såklart beroende på sociala medier och sådär. Mm. Och då alltså inte vara ens, liksom, inte vara liksom, vad ska man säga, slav under det att man blir så påverkad av vad andra tycker om en hela tiden. Det är ju en balansgång. Alltså kan vara jättesvårt.
Ja, verkligen.
Har du några tips på hur man kanske kan träna upp det?
Ja, men kanske att fundera på att vad, om det är någon som man vet kanske har snackat skit om en, eller som man vet går och tänker någonting, alltså, vad grundar det sig i?
Mm.
För att jag brukar tänka att har man tid att gå runt och tänka saker om andra människor, illa saker, då mår man ju inte bra i sig själv. Och då är det egentligen mer synd om den personen. Och då borde man ju kanske inte riktigt, alltså förstår man den grunden, så kanske det är lättare att inte ta åt sig. För då är det ju inte en själv det handlar om, utan det är ju alltid den andra personen.
Just det.
Mm.
Och finns det någonting som ändå liksom brukar gå in? För jag tänker att alla människor har någon sån här killeshäl.
Ja, ja. Men det är väl när det har kommit lite saker nu på senaste, alltså om honom. Mm. Och det kan vara små saker som att jag hade lagt filten fel över babyskyddet, men du vet, ja, men den här momshamingen, det är en helt annan nivå. Men det är ju för att det handlar om honom, det handlar inte om mig. Så den är svår, men det får jag jobba på. Men det är ju väldigt nytt liksom, och det var ett helt annat forum, men jag hade hört om det tidigare. Men det var mer momshaming än vad jag hade kunnat vänta mig.
Hur mycket skulle du säga att du liksom får det till dig? För nu har du varit mamma i 2 månader.
Ja, i 2 månader. Ja. Nej, men det började redan när jag var gravid. Och när jag och min kille hade en middag och vi lade upp en bild på 2 vinglas. Och mitt var alkoholfritt, men det känner inte jag att man behöver skriva ut när man är vecka 38 liksom.
Nej, nej.
Men då fick jag direkt att så här, du kommer döda ditt barn. Och det är ganska så här hårt att läsa. Ja. Och sen har det här då fortsatt. Men det kan vara allt möjligt. Som att han inte hade strumpor på sig. Och du vet, som att, men där och då så känner man ju sig som en så dålig mamma.
Ja.
För att man vill ju bara göra allt rätt. Men det är ju så svårt.
Men gud.
Ja.
Så då ser de att han behöver strumpor. För att de vet exakt situationen. Och temperaturen i rummet. Och de vet allting.
Mm.
Och precis vad ni har gjort innan och så. Ja, ja. Men det är intressant.
Det är jätteintressant. Så det är där, och det där vet jag ju, det är precis samma sak där. Samma råd jag egentligen får ge till mig själv. Ja. Men det får man nog jobba lite på. För det är lite känsligare när det kommer till honom.
Såklart.
Ja.
Hur har du upplevt de här 2 månaderna?
Alltså det har varit, jag brukar säga att det har varit så mycket mer än vad jag hade kunnat tro. Alltså mycket mer kärlek än vad jag hade kunnat förvänta mig. Men också att jag har blivit mycket mer orolig.
Mm.
Jag har börjat få ångestkänslor från ingenstans. Jag har nästan aldrig haft förut. Alltså det tycker jag är ganska intressant liksom, att man verkligen förändras så. Och det är väl för att man är på helspänn hela tiden.
Mm.
Tidigare så grät jag inte för någonting. Min sambo sa att jag var död på insidan. För jag grät inte till någon film, alltså ingenting. Men nu gråter jag till allt.
Oh, så det är död att... på insidan. Ja. Det är ganska, ganska rejäl.
Ja, han har ganska rå humor. Men, nej, men så att jag kunde väl, alltså jag grät inte alls innan. Men nu så gråter jag för minsta lilla.
Okej, men det där vill jag bara fråga lite mer om. Så här, du grät aldrig, minst du... Okej, om vi tar bort... började det här redan under graviditeten att du grät för minsta lilla?
Eller nej, efter han har kommit.
Okej, så innan Louis kom till världen. Och hela ditt liv då.
Ja.
Minns du senast du grät då innan han kom? Alltså så som var du...
Om ja, men det, vi var pratar väl, bara det var någon gång under graviditeten.
Okej, om vi tar bort graviditeten. Ja. Vi tar bort allt som har med mamma och barn att göra.
Oj.
Så bara så här, Sara i sitt liv som Sara.
Ja. Inte vad jag kom på just nu.
Pratar vi liksom år?
Nej, självklart har det hänt. Men jag kan inte komma på en specifik händelse. För det skedde inte ofta.
Det är sjukaste jag har hört.
Jag vet, och idag är det så här, vem var jag? För att nu...
Men okej, okay, så här. Skulle du känna att du liksom... Hade du kontakt med dina känslor? Eller var det mer lite sådär att det var ett skydd?
Ja, jag tror att det kan ha varit det. Ja. Just säkert också för det här som jag upplevt. Mm. Det känns ju ganska logiskt.
Du har byggt upp någon slags mur?
Ja, men precis. Det skulle jag absolut tro. Mm. Jag hade inte reflekterat över det så mycket. Det är bara nu när det blev som natt och dag liksom.
Ja, och ändå att... Men, och så här, när din sambo då säger så här, du är död på insidan. Ja. Vad händer i dig då? Blir det så här, ja, men han skojar bara. Eller så här, ja.
Så tänkte jag då.
Ja.
Att han bara, det där var ett skämt liksom. Ja. Men så här i efterhand så bara, ja, fast jag kanske blockade lite. Just jag har faktiskt inte reflekterat över det så jättemycket. Men det är intressant när man väl liksom tänker på det.
Verkligen.
Och det är fint hur förändrad man kan bli. För att man blir mamma tycker jag.
Absolut. Och så här, nu då när du helt plötsligt har liksom ett annat flöde av känslor och gråt eller så. Hur är det i och med att du inte är van att, liksom, att, du inte är van att ha den kontakten? Eller måste
jag
säga?
Ja, så jag kan faktiskt tycka att det är lite jobbigt. Att, för det kan vara liksom om jag sitter med en tjejkompis och de berättar något fint. Och så kan det komma tårar och jag är inte van med det. Nej. Så det kan jag tycka nästan, att jag nästan kan skämmas lite. Vilket jag vet är helt fel liksom. Men det, man får väl hänga sig att man har blivit lite känslig.
Och om vi tittar tillbaka då igen, jag går lite så här fram och tillbaka, men just i så här att gråta, för att det är ju något så himla speciellt med just gråt, för att precis som du säger att det blir nästan lite skämmigt. Och jag tror att många har en ganska komplicerad relation till just tårar och gråt, för att man kan, jag vet om jag går till mig själv så är jag väldigt mycket i livet kämpat med att just att jag tycker att det är okej att gråta. Och tycka att det inte är en svaghet. För det tycker jag ofta att jag har liksom undermedvetet tänkt. Att så här, för ofta har jag blivit, när jag blev arg, då gråter jag. Vilket jag har jobbat, för att jag har typ känt att jag inte har rätt till att vara arg. För att ilska får inte ta plats. Kan du känna igen dig?
Ja, 100%. Alltså verkligen.
Ja, och det är så intressant då att så här... Jag tror att det är en samhällsstruktur som vi har. Liksom, att gråt, ilska, alla de här är lite fulare känslor. Bara att man så kallar det fula känslor. Jag menar ju inte att de är fula. Nej, utan bara att så här, det är ju lite den stämpeln som du har. Men har du lätt för att bli arg då?
Alltså nu när jag blivit arg efter honom och allt, då har jag börjat gråta direkt.
Ja, just då är det sammankopplat.
Ja, jag tror det. Men det är väl också det här att man inte riktigt...
Men nu är det också mycket hormoner i kroppen, tänker jag.
Mycket hormoner.
Men om vi då går tillbaka till Sara, bara Sara. Hur var det då när du var arg innan? Blev du arg?
Ja, men det är väl då kanske jag kunde ha gråtit någon gång. Alltså om jag blev riktigt arg liksom. Så. Men ja, inte mycket.
Känner du att du alltid måste vara glad?
Alltså det har varit en del liksom i det. Jag vet, jag bloggade mycket om det. För att det var också det jag fick varför folk följde mig. För att jag var den positiva tjejen.
Ah, då blir det som en, liksom ett krav nästan.
Ja, men lite så. Men det känner jag verkligen att jag har, vad ska man säga, jag har inte riktigt den approachen längre.
Nej.
Utan det var mer blogg Sara så. Så det är lite skönt att inte bara vara den här glada.
Intressant. Mm. Och hur har det förändrats i, liksom, vad är det för skillnad på dina olika kanaler då i att säga blogg Sara, och nu så kör du ju mycket YouTube och så Instagram och så. Hur skiljer det sig?
Nej, men jag skulle bara säga att förut, alltså när jag bloggade, så tänkte jag på att nu ska jag förmedla en positiv känsla. För att det kändes som att jag behövde göra det efter ett tag. Och nu så, speciellt på YouTube, där tycker jag tycker det är så skönt med YouTube. För det känns som att man verkligen kan vara sig själv. Och att man verkligen kan förmedla sig själv. Mm. Mer än vad jag känner att jag kan göra på Instagram. Så att jag tycker att det känns väldigt mycket enklare att bara vara.
Just det. Har du lätt för att låta det vara liksom dålig stämning? Eller känner du att du måste så här rätta till det?
Åh gud, 100% att jag rättar till.
Ja.
Ja, alltid.
Hur då? Eller kan du ge oss något exempel?
Nej, men alltså, jag skulle säga i varenda sammanhang. Vad roligt att du frågade det, för jag har aldrig ens reflekterat över det här. nej, men alltså, så fort det kanske blir lite tyst och jag är den som pratar.
Ja.
Alltså, eller liksom om det är... Alltså, jag söker inte konflikter direkt, liksom.
Konflikträdd?
Ja, det skulle jag väl säga. Alltså, eftersom att jag försöker undvika dem, liksom.
Mm. Men då om vi går tillbaka till, jag tycker sånt här är så spännande. Jag har jobbat så mycket med mina egna issues i livet om sånt här. Men och då om så här, när ni pratade en massa saker med dina föräldrar, liksom, var det lätt att bråka med dem? För jag har en teori om att hur man bråkar i sin familj påverkar en som vuxen.
Ja, säkert. Nej, men vi bråkade inte mycket. Jag och mamma kunde tjafsa en del. Det kan ju fortfarande idag, men det är för att vi är så pass lika.
Mm.
Alltså så. Så det var väl det bara, skulle jag säga.
Ja. Hur resonerar du nu när du har fått barn och så? Hur går tankarna kring att så här, vad vill du ge honom som förälder? Eller du och din kille då?
Ja, nej, men det är väl att jag vill att han, Louis, ska känna att allt är möjligt. Att han kan göra precis vad han vill. Och att han inte ska låta andra liksom få bestämma över hans liv. Att han ska strunta i vad andra tycker. Och det hänger väl med.
Med ditt eget att göra.
Precis, ja.
Har ni pratat mycket om barnuppfostran och så?
Ja, men det har vi. Vi fick faktiskt ett tips om ett jättebra spel under min graviditet.
Mm.
Där man fick, det var som frågekort då. Så man kunde diskutera olika frågor som man kanske inte hade tagit upp annars. Och det tog vi med oss på en resa till Thailand som vi gjorde när jag var gravid. Och det var väldigt fint, för då pratade man verkligen om allt möjligt som man kanske inte hade frågat varandra annars. Och då var det just mycket om vad vi ville ge honom och ta med för vår barndom och sådär.
Just det. Har du något exempel på någon fråga som så här blev extra viktig eller som ni var förvånade över eller som blev att ni pratade längre runt?
Ja, men det var vad man ville ta med från sin barndom och vad man inte ville ta med från sin barndom.
Mm.
Och då var det just det här att jag inte ville att han skulle bli utsatt för någonting. Men då kom vi fram till att då blir det ju svårt att låta göra han det han vill.
Ja, just det.
Så det krockar ju lite där.
Ja.
Så då kom vi fram till att det är väl bättre att man får vara med om lite tuffa saker, liksom.
Mm. Och din kille då?
Nej, men han kände samma sak i det.
Ja.
Mm.
Och överlag, tycker du så här, kommunikation, tycker du att det är lätt att kommunicera?
Ja, men det tycker jag.
Mm.
Alltså, eller jag har blivit bättre på det, om man säger så. Jag och min kille, vi var väldigt bra vänner innan vi blev tillsammans. Och då hade vi pratat mycket om just det här med kommunikation i förhållande, hur viktigt det är.
Mm.
Så det var liksom våran deal när vi skulle få honom att vi alltid ska våga kommunicera, även om jobbiga saker.
Och hur, nu har ni i och för sig, nu har han bara 2 månader, men upplever ni att er relation har liksom påverkats av att ni nu är mamma och pappa och blivit föräldrar?
Ja, men det tycker jag verkligen.
Kanske redan i graviditeten i och för sig?
Ja, men alltså, det tycker jag. Vi hade inte hunnit vara tillsammans så länge innan jag blev gravid. Vi hade varit tillsammans i ett halvår, 7-8 månader.
Mm.
Så det var ju fortfarande väldigt nytt, och du vet, man är fortfarande väldigt nykär på ett sätt, vilket jag tror har varit positivt också. För det gör att man kanske har lite mer tålamod med saker.
Mm.
Men jag tycker att alltså, relationen har blivit, den har blivit mycket djupare. Och man är familj, liksom. Det blir verkligen en helt annan känsla.
Mm. Berätta lite mer om det.
Nej, men jag känner väl att man har fått ännu mer respekt för varandra. Men kanske också att jag då speciellt blir lite mer känslig för vissa saker. Speciellt när det rör honom. Men allt blir bara mer. Alltså mer känslor av allt skulle jag säga.
Mm. Vilka svårigheter tror du att ni kommer möta då? Nu när ni är föräldrar och man får liksom in i så här småbarnslivet.
Ja, alltså jag vet att jag måste jobba på att inte vara så känslig kring honom. Alltså om jag känner att jag gör något fel eller liksom så. Att det inte behöver vara hela världen liksom. Men sen vet jag, sen gissar jag väl att det blir som, alltså man kommer väl småtjafsa liksom. Men vi har sagt att man alltid ska försöka att liksom se ur en andras perspektiv. Och det har funkat bra hittills.
Så himla viktigt.
Mm.
Jag kan uppleva att män som grupp har lite svårt för det.
Mm. Ja.
Alltså inte, och vi behöver inte ta individnivå utan som på gruppnivå så kan det vara så lite svårt ibland.
Mm. Mm.
Kan du relatera?
Ja, jag förstår vad du menar.
Och då är det intressant, då kommer vi in på liksom det här så genusperspektivet och så. Alltså att ha fått en son och att uppfostra liksom en... Han ska, det känns jättesvårt att, när man tittar på den här lilla gulleplutten nu som bara ligger där och myser och ser ut som en liten groda i din famn. Då känns det så himla svårt att se framför sig att han ska bli en man en dag.
Jag vet.
Men hur känns det att uppfostra en man?
Jag är faktiskt väldigt glad att vi fick en son.
Ja.
Just för att då kan jag påverka hans liksom, att han ska ta hand bra om sina framtida partners, tänker jag. Ja. Alltså oavsett om det blir tjejer eller killar eller vad det blir. Men att han alltid ska liksom vara en bra man.
Mm.
Och det har jag sagt i mycket liksom att min sambo. För jag tycker att han är en så himla gentleman liksom. Och det har jag sagt att det får det föra över till Louis.
Hur, är det någonting som känns extra viktigt eller som du så här, vill verkligen försöka göra eller jobba på? Eller som är viktigt för dig att liksom ge honom då aktivt i uppfostran?
Men alltså jag tycker alltså alla egentligen, vad ska man säga, alltså att han ska ha respekt självklart, alltså för människor och liksom inte göra skillnad på människor. Den tycker jag är väldigt viktig.
Mm. Hur gör man, hur visar man det eller hur liksom, hur förmedlar man det?
Den tror jag är jättesvår också säkert, men det beror väl på liksom hur man beter sig själv.
Det är sant. Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör.
Precis.
Man hamnar ganska mycket under lupp. Som min dotter sa till mig häromdagen. Så här typiskt, då stod jag och fixade en grej på telefonen.
Ja.
Och så sa, då började jag titta hon upp och bara, mamma, om du vill att jag ska lyssna på dig, då får du faktiskt lyssna på mig. Jag bara, oh my god. Ja, det är klart att jag måste lyssna på dig. Förlåt, jag höll på med telefon. Jag ska lägga bort den så. För jag höll på att fixa någon jobbgrej. Okej, jag lägger bort den nu. Förlåt, vad sa du? Du har helt rätt.
Åh, herregud. Åh, gud vad gulligt.
Ja, men man blir så här, ja, den här tiden är förbi där man trodde att man liksom hade kunde komma undan med saker och ting. Men nu är det bara att jobba på liksom.
Gud vad häftigt. Jag längtar till att få lära känna honom lite mer när man kan kommunicera mer.
Ja, men jag förstår det. Det är ju verkligen så här olika faser. Men en annan fråga nu, är det många i din närhet som nu har fått barn eller som har barn?
Nej, det är faktiskt två bara av mina vänner.
Ja, men du är ändå någon som är i din närhet. Ja, det har jag. Så ni har varandra liksom.
Ja, men precis. Min barndomsvän fick en dotter för ett år sedan. Så hon är ju liksom, henne frågar ju om allt. Så det är faktiskt jätteskönt.
Gud vad bra.
Mm.
Och om vi går tillbaka till så här, ditt jobb och så.
Mm.
Hur, dels så här, vad tar, nu är du såklart mammaledig. Ja. Men vad är liksom din primära fokus just nu i jobbet? Inte just nu, men innan då?
Ja, alltså jag skulle säga, jag har lite olika delar. Jag jobbar bland annat med Nuskin, som är direktförsäljning. Men sen så jobbar jag också med Instagram och YouTube. Och snart så ska jag släppa en podcast. Så det är hela den influencer-biten egentligen. Så ska jag försöka balansera de två på ett bra sätt.
Och vilka ska du fortsätta med nu under också?
Alltså allt. Jag vill inte sluta med något. Ja.
Nej.
Men jag hade faktiskt mamma över igår för hon ska hjälpa mig lite med att strukturera upp. För jag känner att det känns som att det är så mycket små saker jag har. Så att inget har blivit riktigt 100% än. Så jag ska få lite hjälp av henne.
Gud vad bra. Mm. Och alltså, hjälp som i att du ska anställa henne eller som att hon kommer in och liksom ger henne typ en gåva.
Lite av mamma-råd hittills.
Ja, administrationsråd.
Precis,
så.
Ja.
Gud vad bra. Mm. Men och hur, liksom, hur känner du inför hela den här biten att ha bebis och jobba samtidigt?
Nej, jag tycker faktiskt det är... Det känns bra nu, men sen har jag också liksom respekt för att han kan komma in i nya faser och sådär. Men min kille jobbar hemma på dagen också, så att jag får ju väldigt mycket hjälp. Alltså jag skulle säga att det känns som att vi föräldrar leder ihop.
Mm.
Så att, vilket gör att jag kan jobba mycket också.
Det är jättebra. Mm,
men jag tycker det är så roligt att jobba, så jag skulle liksom inte vilja sluta.
Nej.
Sen behöver man ju inte göra det. Alltså nu kanske jag inte gör det för att liksom omsätta supermycket, utan mer för att hålla igång det, för att det är roligt.
Mm. Vad har du för mål framåt då? Eller vad har du för planer framåt när han blir lite större?
Ja, nej men alltså jag vill kunna anställa någon. Jag har sagt att jag vill ha min egen Lovisa Vorge, för att jag känner att det skulle underlätta så mycket. Just nu så går ju inte det såklart, för att jag inte byggt upp det så stort än. Men det vore skönt att liksom ha någon att bolla med, tror jag. Just för att man saknar den här kollegbiten.
Mm.
Så det vet jag att jag skulle behöva också, för att jag är så dålig på att strukturera upp själv. Men sen så vill jag kunna fortsätta liksom inspirera till ett härligare liv och också pusha på liksom unga kvinnor att våga starta sitt egna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
På vilket sätt förmedlar du helst inspiration till andra?
Det skulle jag väl också säga, det här med att man visar hur man själv lever sitt egna liv. Alltså jag gillar att visa att man kanske inte behöver ta allt på så stort allvar. Att det är okej liksom att göra lite fel. Speciellt nu med mammalivet.
Mm.
Jag vet att det kommer bli en väldig rabalder, för att vi ska ha barnvakt nu över natten för första gången, när han bara är 2 månader enligt vissa. Men en sån grej vill jag liksom visa att vi faktiskt gör, för att vi tycker att det är viktigt för oss. Att få ha en liksom egen natt.
Så då vet du redan nu att det kommer att skapa...
100%. Det kommer att skapa.
Och i Instagram eller på YouTube eller...
Nej, men jag skulle väl säga Instagram.
Ja.
Alltså så, att det kommer väl skapa lite debatt så. Men då vill jag ändå på något sätt vara öppen med det och visa att så här, men så här gör vi och det är okej. Att alla gör olika liksom.
Mm. om vi bara så här, ska förutspå, för det här har inte hänt än.
Nej.
Men om du ska då titta liksom lite i framtiden och säga, vad kommer du få höra, tror du?
Nej, men vi kommer väl få höra att, men varför skaffade ni barn då, om ni ändå ska lämna bort honom, och ni älskar inte honom tillräckligt, och allt det där som man ser att andra mammor får för ingenting.
Mm.
Alltså, så att, men är man beredd på det liksom?
Åh, gud. Ja. Det är, absolut. Jag såg på din Instagram igår att, eller de senaste dagarna, att du tog upp skönhetsoperationer eller skönhetsinjektioner eller fixande eller vad man nu ska kalla det för. Och så sa du att så här, men jag ska berätta lite mer om vad jag har gjort, för jag tror inte alla är öppna med det. Skulle du vilja bjuda lite på det även här?
Ja, absolut. Jag har gjort till exempel en bröstoperation bara för ett år sedan. Sen har jag gjort fillers i läpparna länge. Jag botox i pannan. I förrgår var jag gjorde en botox lipflip. Vilket var en ny grej. Alltså jag är så lip-flip. Intresserad av det här. Jag tycker det här är så roligt. Ja, det är alltså att om man ler så kan man ha en ganska stark muskel. Vilket gör att ens naturliga läpp åker inåt. Så att den blir smalare. Och då satt nog lite botox för mig där. Så att den muskeln ska slappna av lite. Så att min naturliga läpp syns mer.
När man ler?
Ja, alltså så häftigt tycker jag.
Tycker du att det är helt oproblematiskt med den här typen av grejer?
Nej, men jag tycker ändå att det är viktigt. Alltså jag tycker att det är viktigt att vara öppen med det. Men inte öppet. Alltså jag skulle aldrig liksom gå och dela ut rabattkoder. Som jag ser att vissa kanske gör. Men jag tycker det är viktigt. Alltså jag tycker mer att hellre vara öppen med det. Så att inte man sitter hemma och kanske ser någon och tänker att, liksom, att det är ouppnåeligt. Eller att liksom, varför ser inte jag ut så där? Då vill jag visa att så här, nej, men jag kanske inte heller var helt nöjd. Men det är okej om man vill fixa det. Om man gör det för sin egna skull, såklart.
Vad var det absolut första som du gjorde?
Det var, jag fyllde i läpparna lite när jag var, gud, jag var jätteung. 18 tror jag. 17 kanske.
Innan du var myndig då?
Ja.
Fick du det då? Det. Eller var det någon, gick du och fifflade med någon som sa att kom
nej, jag tror att mamma godkände det. Nej, eller så var jag 18, jag vet inte. Men det var väldigt tidigt.
Och vad, liksom, vad var det som påverkade så att du gick och gjorde det första gången? Så innan du hade liksom påbörjat, för jag tänker att då är ju ändå tröskeln ganska hög. Att det är första gången man ska göra någonting.
Ja, men precis.
Och hur var det då?
Nej, men det var väl att man hade väl sett någon annan göra det. Alltså så liksom. Och sen har jag alltid varit väldigt intresserad av skönhet. Och så tycker jag det är häftigt att man kan liksom åtgärda det man vill. Så länge det inte liksom går till en överdrift, såklart.
Men är det inte svårt att, så här, att för jag tänker så här, de gånger jag själv har kanske tänkt den tanken. Så jag tänkte, nej men gud, om jag skulle börja så är det så lätt att man typ så här, tar motorvägen och sen bara kör man och så har man ingen aning om hur man ser ut längre. För att perspektiven, jag förstår vad jag menar, att man blir så här hemmablind och att gränsen för vad som är rimligt kanske suddas ut. Förstår du?
Ja, och det tror jag alltså, absolut kan hända liksom. Men jag pratade faktiskt om det här på min Instagram häromdagen, att jag tycker att om man nu ska gå och göra någonting, att jag tycker att man ska gå till någon professionell. För det finns väldigt många som gör, alltså, speciellt fillers i läpparna, som kanske inte ens har en certifierad utbildning.
Just det.
Men att man ändå kan gå och göra det, då kan det gå väldigt fel.
Tycker du att det är för lätt att göra skönhetsgrejer idag?
Ja, men det tycker jag. Alltså jag tycker hellre att det ska vara lite dyrare.
Ja.
För då hade jag kanske inte gjort det liksom, första gången när man var 18. Kanske lite dyrare och så att det är verkligen professionellt. Så att
har du upplevt någonting som har varit oprofessionellt?
Nej, kanske inte riktigt. Det är väl mer att resultaten har blivit att det hamnat på, mina fillers hamnade liksom ovanför läppen.
Oj.
Ja, så det är väl det man kallar duckface kanske. Det är ganska vanligt.
Ja, den så att den åker liksom upp.
Ja, och då fick jag liksom gå och ta ut allting.
Hur gör man då?
Man sprutar in en syra som liksom löser upp det.
Är inte det här skitläskigt att hålla på?
Alltså jag tycker inte det. Det är det som kanske är lite tabu. Men jag gör ju verkligen inte det. Jag tyckte det förut, men det är väl som du säger, att man kanske tänjer gränserna.
Ja, precis. Gud vad intressant.
Ja.
Okej, och liksom, när du då så här hade fått sett att den här grejen hade åkt upp. Vad var det för känsla i dig att du såg att så här, åh herregud, nu ser jag ut så här, mitt ansikte. För jag tänker mig att utseendet ändras ganska mycket då.
Ja, alltså jag hade inte märkt det. För det vanligaste när alltså den fillersen liksom försvinner lite ovanför läppen. Det är att det går liksom stegvis så du märker inte själv.
Ah,
så det var när jag skulle gå och fylla på mer som den här då professionella läkaren sa till mig att jag tänker inte göra någonting på dig förrän vi tar ut det där. Och så får du se liksom hur du känner då. Och det är det jag menar med professionellt och inte att någon annan kanske bara hade fyllt på och sen blir det som du säger att man står där och kanske inte är jättenöjd.
Mm. Och då så här från... för jag, jag håller med om att det är viktigt att prata om. För att det är ju liksom two sides of... Liksom det är så här, både så här, vad är det för ideal man förmedlar. Yeah. Och såklart, alla har rätt att göra precis som man vill med sin egen kropp. Så att det är ju en diskussion som har liksom alla möjliga sidor av myntet. Men också så här, då, när du gjorde det som 18-åring... känner du att liksom anledningen som du gjorde det av att den var, vad ska jag säga, grundad typ?
Alltså jag skulle säga att det är samma anledning som idag. Att jag tycker att det skulle ge mig ett finare utseende och att jag tycker, alltså, jag tycker om och ser bra ut liksom, om man ska vara helt ärlig. Så det är väl samma anledning så. Men sen som sagt så tycker jag väl att det kan vara, ja, men, alltså, skulle det vara lite dyrare och bara liksom, professionella får göra det, skulle det vara liksom, någonting annat.
Tror du att du fortfarande, eller så här, om du ser tillbaka, hade du velat börja lite senare?
Ja, 100%.
Okej, så 18 tycker du ändå var lite ungt?
Ja, alltså det kändes som det där och då liksom.
Ja. Och vad var nästa steg sen då? För när du hade gjort lite läpparna, för det, vad hände sen liksom?
Nej, men då tyckte jag att det räckte. Mm. Alltså så. Sen gick det väl kanske några år och sen fyllde jag lite till i läpparna och sen lite till på ett annat ställe och det var då säkert det här började hända då, liksom att det blev lite fel.
Ah, ja, okej, okay. Så det var fortfarande läppen så?
Ja, exakt.
Och sen när du gick över till botox, hur såg den liksom, processen ut?
Ja, hur var det? Nej, det var att jag... Nu måste jag tänka. Nej, det var helt enkelt att jag... hade sett liksom att jag tyckte att jag hade fått lite djupare rynkor i pannan. Googlade om man kunde återställa det liksom.
Hur gammal var du då?
Det här var bara 2 år sedan.
Hur vänta nu ska jag säga.
Då är jag 23.
Så du hade för djupa rynkor i pannan när du var 23?
Det låter helt sjukt, men ja, jag tyckte det.
Men tänker man också, förlåt jag ska inte ha, Jona avbröt jag dig med en fråga. Men tänker du så här, om man inte hade levt med de här sociala medierna. Det är ju såklart omöjligt. Nu vet jag inte ens om det blir en fråga. Men jag tänker att man ser ju bara perfekta människor som har filter och ser liksom utsuddade ut. Och att då tänka att man har fördjupa rynkor i pannan när man är 23. Det känns så... Alltså jag menar inget illa mot dig. Utan jag menar bara att så här,
vad du menar.
Det blir så här, men gud, som 23-åring ska man inte ens behöva tänka på den rynka. Alltså, det är ett skevt samhälle.
Ja, och jag hör liksom precis hur det låter också.
Ja.
Men jag hade verkligen gått och funderat på det ett tag. Och så gick jag till ett ställe och de sa att de tyckte att jag var för ung. Så jag fick liksom inte hela dosen eller vad man säger.
Men de gjorde det ändå?
Ja. Vi var ju myndig och liksom allt det där.
Ja.
Så att, ja.
Men och vad händer då? Är det så att man måste gå och liksom fylla på det hela tiden då?
Ja, det går ut efter 3 månader. Så att man kan välja liksom att sluta med det. Då är det helt borta.
Ja.
Men jag valde att fortsätta för jag blev nöjd.
Ja.
Mm.
Men, och då, så här, då kommer det behöva fortsättas?
For life. Ja, om man vill ha det resultatet.
Ja.
Mm.
Ja, jädrar. Mm. Det är som en helt ny värld.
Jag vet, det är helt sjukt.
Men det är intressant, som sagt, jätteviktigt att prata om. För att det är så här... Man dömer ingen, men man, så, här, så länge man pratar precis som du säger, att man så här, är öppen med det och också kan problematisera runt det,
ja, precis.
Tänker jag är viktigt.
Ja, men verkligen. Och att inte upp... Jag tycker att det är skillnad på att vara öppen med det och vara ärlig liksom, om man får frågor, men inte uppmana till det. Det var som någon frågade mig i DM, så här, har du gjort en bröstoperation? Jag bara, ja. De bara, men varför har du inte gått ut med det? Jag bara, nej, men det finns väl ingen anledning att gå ut med det.
Nej.
Men som att du frågar, så ja. För att jag vill inte liksom att någon ska tro att man kan se ut så kanske naturligt på det sättet.
Just det.
För det blir också fel i sig. Men det finns verkligen 2 sidor kring det. Så det är jättesvårt och det finns säkert inget rätt eller fel heller.
Hur länge den här processen med att göra en bröstoperation då, hur liksom såg den processen ut?
Och den hade varit väldigt länge. Det hade varit nästan i 10 år. Så från att jag var 15 hade jag liksom tyckt det varit ganska jobbigt med att ha små bröst. Men jag tycker det var väldigt vackert för andra. Så den problematiken fanns ju, att man inte såg det på sig själv liksom.
Mm.
Men det liksom funderade jag verkligen på, alltså väldigt länge, i många år liksom, innan jag bestämde mig.
Och fanns det någonting som fick dig att tveka eller så?
Ja, det var väl liksom att, alltså om man ångrar sig så kanske det inte är jättekul. Liksom. Det är ju ändå ett väldigt stort ingrepp, alltså så, det ska man ju ha respekt för. Det är inte jättebilligt heller, alltså så, sen ska inte det vara en aspekt, men...
Vad kostar det?
Mellan 40 till 60 ungefär.
Just det, okej. Okay.
Men det var någonting jag verkligen hade funderat på länge. Så.
Och var det som du trodde efteråt?
Ja, men jag blev faktiskt väldigt nöjd. Men sen så här i efterhand, nu kan jag ju liksom se småbröst, tycker jag att det är väldigt vackert. Som man kanske inte såg tidigare liksom.
Så har det liksom synen på allting ändrats? Eller så här, har din förväntan och din bild av vad du trodde att du skulle känna eller uppleva eller så, har den infriats sen så här, med facit i hand ett par år efter?
Alltså, jag blev ju nöjdare. Så, det blev jag. Och det tyckte jag ändå var väldigt skönt liksom. Men sen så tycker jag ju inte, alltså man tycker ju inte att man är perfekt för det liksom.
Nej.
Och det kommer man väl liksom aldrig kunna uppnå om man fortsätter med de här sakerna. Och det vet jag ju om.
Det är nog jätteviktigt. Tack för att du säger det. Ja, jag tror att det är jätteviktigt att, så här, att exakt säga det som du sa. Kan du inte bara säga det igen? För jag tror att, ja, men jag tror att det är nyckeln till... Alltså, det är verkligen huvudet på spiken. Alltså här, man kan göra precis vad man vill. Men så länge man förstår. Det är samma med mat och träning. Och nya kläder. Liksom, det är inte det som gör en lyckligare.
Alltså, det kommer inte göra mig till en lyckligare människa. Och det vet jag. Och det liksom hade jag också kommit underfund med innan jag gjorde den här bröstoperationen. Så. Att jag visste att det här kommer inte göra att man, ja, men blir en lyckligare människa. Men det kanske gör mig mer nöjd med just det avseendet. Och det kände jag var värt det då. Liksom.
Mm. Skulle du ha gjort om det idag?
Ja, det hade jag faktiskt.
Ja. Och om det är någon som sitter och lyssnar på det här. Och som går i sådana här tankar. Så jag kanske ska börja. Eller jag kan sådär. Eller typ alla ser så perfekta ut. Och jag gör inte det och sådär. Vad skulle du vilja säga till den personen?
Alltså fundera väldigt länge. Och fundera på varför du gör det. Mm. Och var medveten om att det kommer inte göra att man vaknar upp och tycker att man är perfekt. För det, alltså, tycker man inte det innan så kommer man inte tycka det efter. Utan då är det något helt annat man måste jobba på som självkänsla. Så bara man vet om det och sen fundera väldigt länge på att, för det är ju verkligen ingrepp liksom.
Ja, det är en jätteintressant diskussion. Jag är jätteglad, över att, vi pratar om det här, för att jag tror att det behöver kanske pratas mer om än vad det gör.
Nej, men jag tycker det. Och varför jag egentligen började prata om det var för att det var en följare som blev så chockad när jag berättade att jag hade gjort det. Och hon var så här, här har jag gått och trott liksom. Och då tänker jag att så här, om man bara kan vara öppen med det så att inte folk går och tror liksom att, ja, du förstår vad jag menar.
Born natural. Eller
ja,
liksom att
så här, man,
I woke up like this.
Ja, eller samma sak som man ser att folk kanske redigerar sina bilder på Instagram, att det är kanske inte verkligheten riktigt. Det har kommit mer nu, det här Insta vs reality, mycket. Och det är väl lite samma tanke där egentligen, att visa upp liksom vad som är på riktigt och inte.
Vad skulle du säga är viktigast att ha med sig när man följer influencers i sociala medier?
Att man alltid visar upp den bästa sidan. Att det finns alltid liksom den bästa bilden att välja ut av flera. Och det kanske är, alltså det är ju liksom någon minut av ens dag som man ser. Så det finns ju så mycket mer bakom. Och att komma ihåg det. Och att det spelar ingen roll vem man är. Utan alla sitter där och kollar på liksom andras liv också. Att det finns liksom, alltså vi alla är likadana i grund och botten. Det finns ingen liksom som är perfekt på varken sitt liv eller liksom hur man känner sig.
Helt rätt. Så viktigt. Och innan vi avslutar. Vad skulle du säga att de här... Nu ska vi se. Du började när du var 12 och du är nu 25. Alla de här åren. Vad har du som mest, vad kan du mest ta med dig hittills av ditt liv?
Vad jag har lärt mig.
Ja, vad du har lärt dig av ditt jobb och influerandet och liksom allting.
Ja, men det skulle jag säga att jag är ändå väldigt glad att jag har lärt mig att det spelar ingen roll vad andra tycker. För att det kommer liksom inte påverka en om man inte låter det. Och att man får leva sitt liv precis så som man vill. Bara att man har respekt mot andra människor.
Och den avslutande frågan som jag alltid ställer till alla som gästar den här podden. Vad är inte som det ser ut?
Oj.
Du behöver inte tänka, bara rakt ut.
Vad är inte som det ser ut? Jag skulle vilja säga alltså allt möjligt. Precis som jag sa, att man tar den bästa bilden av allt. Och att det är väldigt stressigt liksom, där bakom bilderna.
Kan du säga någonting om då... om, exakt.
Som det här, det var signal.
Det var precis det jag skulle fråga. Hur är det då? Alltså, på Instagram så ser man ju då så här, ja, men, working mom, så här, lilla bebisen på höften. Och det, så man kanske har matchande outfits. Och man kanske har så här, supergullig bebis. Och, liksom, och så jobbar man lite. Och så har man så här, hur kan du säga något om din verklighet kring det?
Ja, att till exempel när jag lämnade hemmet i morse så var det kaos precis överallt. Och jag stod och funderade på, liksom, orkar jag ta på honom strumporna för att han gråter? Så det är liksom, ja, det finns mycket där bakom.
Kan du säga något mer?
Ja, men det enda man såg liksom av den här morgonen som var väldigt kaos, det var ju då när jag la ut en bild på honom och skrev, vi ses snart. Så då fick man verkligen bara se liksom när vi hade kommit iväg och inte de där 2 timmarna innan.
Exakt. De där 2 timmarna innan, det är bra att du säger det.
Ja.
Det är, jag kommer ihåg dem.
Ja, eller hur? Allt tar så mycket längre tid än vad man hade tänkt sig.
Ja, så fort man också öppnar dörrhandtaget för att ta sig ut, då är det antingen en bajsblöja eller en amningskris eller matningskris eller någonting.
Det är helt otroligt.
Eller så har man glömt 14 saker.
Ja, alltid. Jag tycker jag har varit ganska duktig nu.
Så otroligt duktig. Louie, du är ett proffs. Verkligen. Okej, men Sara, då följer vi dig på sarakylander.com på Instagram.
Precis.
Och sen så följer vi dig på YouTube, Sara Kylander.
Ja, Sara Kylanders.
S på slutet. Precis. Och podcasten, kan du säga något om den?
Ja, den kommer heta Lattemorsorna. Och där kommer vi berätta liksom just om den riktiga vardagen.
Du...
det är jag och min barndomsvän som jag berättade om tidigare. Hon som har en dotter på 1 år.
Just det.
Och då vill vi liksom, då vill jag få fram det här ännu mer, som jag känner att jag kan få fram lite mer på YouTube än på Instagram, men att liksom prata om verkligheten.
Spännande. Och den finns från att lyssna på när då?
Från oktober skulle jag säga.
Oktober, spännande. Ja. Mycket bra. Tack så jättemycket för att du och ni ville gästa. Det var fantastiskt trevligt.
Tack så mycket.
Puss och kram, vi hörs nästa vecka. Hej då!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.